Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Ronden avsnitt 70 med mig, Christian Unge, Anders Tärnag och Märit Halmin.
Hallå, hej!
Jag tänkte hur jag ska presenteras. Jag är internmedicinare. Du är infektionsläkare.
Ja.
Men vad är du, Märit? Är du intensivvårdsläkare?
Narkosintensivvårdsläkare.
Narkosintensivvårdsläkare, intensivist. Välkomna ner. Det är september, slutet av september. Hösten slog till igår dag, känns det som. Började regna.
Mm. Mm. Det har varit jättefint väder fram till nu.
Eller hur? Fantastiskt.
Ja. Och det har ju jag njutit lite extra av, hörni.
Jaså, på något sätt?
Nej, men jag är ju hemma föräldraledig. Så jag är ute och skjuter en vagn framför mig ganska mycket.
Myser du?
Ja.
Med din dotter?
Så gott det går. Hon är ganska intensiv också.
Jag märkte det igår. Vi var och käkade lunch.
Mm. Och, thai-lunch.
Thai-lunch.
På ett litet hak.
Ja. Jag var imponerad att du kunde släppa blicken på henne. Hon liksom klättrade runt i barnvagnen. Jag var livrädd att hon skulle slå huvudet i backen.
Ja, nej, men jag har split vision liksom.
Ja, men sen blev jag magsjuk. Men du tror inte på det, du tror det var psykologiskt.
Ja.
Jag sitter fortfarande med.
Och du gör det inte mindre lidande.
Tack, Merit, ja. Tack.
Samma nej, status absolut vill jag bara liksom hävda. Spelar ingen roll om det är psykosomatiskt eller inom situationstecken äkta. Lidandet är detsamma.
Men jag kan tänka mig att
tack, och hur kan vattentunna diarré liksom i 4-5 timmar vara psykologiska?
Nej, men det jag menar på att jag tror inte att du fått liksom salmonella eller campylobacter eller någon E. coli-infektion, utan jag tror bara att det är att du kanske inte tålde någon krydda där eller sånt där.
Det är som men det bara, spelar ingen roll.
Nej, jag lider lite med dig.
Det gör det ju inte. Ja, okej. Okay, men en fråga bara kring din föräldraledighet.
Ja.
Går du och längtar tillbaka till sjukhuset?
Ja, lite grann gör jag det. Jag tycker, om man tittar på en vanlig dag, så är det väldigt skönt att gå upp på morgonen, äta frukost, ta en kopp kaffe och sen inte gå iväg. Utan vara kvar hemma och ta en kopp kaffe till.
Ja. Men vad är det du längtar efter då?
Nej, men jag har ju liksom inte så mycket att berätta när dagen är slut. Om någon frågar mig, ja, men hur har dagen varit idag, vad har hänt och sådär. Det blir inte jättekul att lyssna på.
Nej, men
alltså det är massor med saker man gör som man får tillfredsställelse av i jobbet. Det är ju liksom borta lite grann.
Ja, men nu får du tillfredsställelse med, genom att hänga med din dotter.
Liksom, jo, men absolut. Och det är mysigt, jag säger det. Men,
något som fattar. Men går du runt och lyssnar på medicinska poddar då medan du drar vagnen?
Nej, det gör jag inte. Nej.
Du var på bokmässan, va, Christian?
Ja, bokmässan i helgen. Det är därför jag är trött och slut som människa.
Var det bra?
Det var kul. Jättekul, det var otroligt intensivt. Det är så mycket människor och små intryck i 4 dygn. Men jag har några spottings.
Mm.
Nej, men dels så var det väldigt kul med en hel del Ronden-lyssnare som kom förbi och sa, vad kul.
Ja, vad kul.
Och de sa, ni måste köra oftare.
Jaha, men hur ska vi hinna med våra jobb då?
De tycker vi slöa och slappa som bara kör varannan vecka.
Du har ju inget jobb, du är
pappaledig. Ja, okej, men
du får köra. Vanligtvis. Du får klämma in ett extra avsnitt, Anders, själv.
Ja.
Nej, men det var kul. Och sen så, några andra spottings var så här, om jag frågar dig, vilka du har varit på, har du varit på bokmässan?
Nej.
Nej, men det, ja, du vet, massa utställare och det är alla författare och journalister och där. Och så är det olika seminarier och sådär. Och sen så är det boksigneringar. Vilka författare tror ni hade längst köer till sina signeringar? Det var inte jag.
Oj, vad svårt. Alltså det måste ju vara någon som är aktuell och som släpper bok nu under hösten då, eller?
Ja, eller som folk tycker väldigt mycket om, eller? Jag kan säga Jan Guillou satt tom i ett tomt bås, så det var inte han.
G.V. Persson då?
Han var inte där, tror
Hans
jag.
Hans dotter?
Bra, hon skrev en fantastisk bok. Malin Julita Persson. Såg inte hennes kö. Det var inte henne jag tänkte på.
Den här DN-journalisten då, som skrivit om sin depression Eklund, och självmordsförsök.
Ja, Säkert, han var också en snackis.
Ja.
Men det var två idrottsmän.
Ah, Carolina Klyft.
Ja, exakt.
Livet är en sjukkamp.
Det kanske den heter.
Ja, jag tror
bra
det.
Där. Ja. Hon hade långa...
Den hade jag kunnat tänka köra för, faktiskt. Aha,
okej. Okay.
Jag, ska... jag är ganska svag för sportbiografier.
Är du det?
Ja.
Är du det också, Marit?
Nej, men jag känner inte att jag har någon extrem aversion mot det heller.
Jag kan säga att jag är fullständigt ointresserad av den sortens böcker.
Ja, okej.
Okay. Och det andra var Ingmar Stenmark.
Han har gett ut en bok.
Jag vet inte, uppenbarligen. Alltså det var som kö, eller så var det en gammal bok. Jag menar bara att uppenbart...
Men det är inte så att man vill ha Ingmar Stenmarks autograf snarare än att man är intresserad av hans bok.
Jo, det kanske var att man kunde ta vilken bok som helst och bara få en signerad där, jag vet inte. Men det var liksom kö, vet, över flera gånger.
Ja, vad kul. Ja.
Den tredje var Alex Schulman.
Okej. Okay. Mm.
Och då tänkte jag på det, liksom, okej, han är författare, men stor anledning till varför han är där och har så långa köer är ändå att han är poddare.
Mm.
Så tänkte jag, varför gör inte vi något av det där? Varför inte långa köer?
Nej, men du gör någonting av det. Du skriver ju böcker och pratar lite om dem i ronden, som du.
Men jag tycker du ska skriva en liksom, självbiografisk bok och så får vi komma och hänga där runt dig. Och så är det långa köer nästa bok.
Jag skulle aldrig få ihop något, tror jag.
Så.
Nej. Ja, jag kan en pekbok.
Men det är kul, för jag satt och man blev intervjuad då som författare i vårt förlag av en journalist. Och så pratade om mina utgivna böcker. Men så satt jag också och pratade lite om en ny bokserie som jag skriver på. Och det har väldigt mycket med knark att göra.
Mm.
Så att jag är väldigt inne på att lära mig det mesta om heroin upp och ner och amfetamin och sådär.
Ja.
Så jag skickade er en artikel som jag fick rekommenderad om. Carfentanil. Vad tyckte ni om den?
Ja, det var spännande. Det finns ju alltid något lite kittlande i de här olika starka opioiderna.
Ja.
Eller hur?
Ja. Men
det finns lite grann, men är det inte så? Det är ju lite...
Jag vet inte, du sa det som att det var så här självklart grej som alla tycker. Jag är inte helt säker. Men...
Jag tror nog att många tycker att det är ändå lite häftigt sådär.
Okay.
Ja, men bara liksom
för det är många som, men om man säger så här, hur mycket starkare är fentanyl än morfin? Då kan ju du det, Marit.
Ja.
Ja.
För du,
Okej, du kanske kan det för du måste kunna det för att det är olika doser. Sådär. Men det är också lite sådär bara, du vet att det är 100 gånger starkare än morfin.
Du kunde det också.
Ja, men liksom det är lite tufft att kunna sånt där.
Det är bara liksom backa till så att alla är med. Ja. Liksom morfin, opioidgruppen, det är liksom samma preparat som alltså heroin, morfin, opioid, fentanyl. Vad är det mer? Kodein i den liksom, trakten.
Oxycontin,
Dolcontin. Så att smärtstillande, men också liksom en biverkan i det hela är andningsdeprimerande, att det drar ner andningsdriven.
Men det vi pratar om är väl liksom att morfin är väl en naturlig substans från opiumvärlden.
Ja.
Men sen har det kommit kemiskt tillverkade, ja, närbesläktade, alltså syntetiska opioider.
Just det. Men när du sitter och läser tentor nu, ja, till när jag supertentor,
så har jag inte läst om carfentanil, det kan jag känna.
Nej, men min fråga var så här, vad är ett? Vad är det man jämför med? Är det morfin som man jämför,
ja,
allting med?
Ja.
Och då när man med oxycontin och alla de andra, då, ja, är det som är då en fem gånger eller någonting.
Ja, och morfin. Då är det väl typ att oxynorm är dubbelt så potent. Så ja, har man liksom, ja, en tablett 10 mg morfin och ska ge oxynorm istället, då ger man 5 mg.
Ja, ja, just det. Och då när ni säger fentanyl, så är det 100 gånger så starkt som morfin.
Mm.
Ja. Men då fick vi tips om att läsa på något som heter carfentanil. Ett kemiskt framställt opioidpreparat. Som skulle vara 10 000 gånger så starkt som...
Ja, morfin var det väl?
Som morfin,
mm,
ja. Och heroin låg någonstans... Det vet jag faktiskt inte var det ligger på skalan.
Men det är också starkare, tror jag, än morfin.
Va? Mm. Mm, jag vet inte hur många.
Men jag undrar liksom bara, vad är syftet med att tillverka någonting som är 1000 gånger mer potent än morfin?
Mm.
Ja, och då verkar det som att argumentet där var, det var för att man skulle kunna söva en elefant. Och jag förstår fortfarande inte, kan man inte bara ta fentanyl och ge väldigt mycket mer fentanyl till en elefant?
Jo.
Varför behöver man det här? Jag ser liksom inte...
Alltså, carfentanil har
det känns som ett skapat behov.
Ja, men, och det var skapat, vad var det, 74 någonting, av en holländsk kemist.
Mm.
Och nej men precis, vad var syftet från början? Men det används i alla fall nu som för att söva elefanter till exempel. Vid något
jo, men då menar jag så här, till exempel om man ligger på intensivvården och så ska man hela tiden ha en pågående infusion med någon typ av opioid då, för att man har ont och man ligger intuberad och då behöver man någon opioid för att tolerera det. Då kan jag förstå att man vill ha en mer potent än morfin. För om man kan i och för sig ge morfin och det gör vi ibland. Men hur som helst så blir det större volymer. Så då kan det liksom finnas en poäng med att man ger någonting mer potent. För då blir det mindre volymer in i kroppen. Liksom. Alltså ren vätska. Men det kan ju inte vara orsaken här. Det kan ju inte vara ett problem att trycka in en liter. Om det nu skulle behövas en liter fentanyl. Det är väldigt svårt att tro. Men
att det skulle behövas. Det låter som att man
så verkar som att den har väl utrymme för en liter. Liksom. Den lägger sig väl i någon vad där. Och det är väl inte hela världen, eller?
Ja, men för den här elefanten kunde sövas på var det små tre riskorn. Var det så stort? Eller var det 3 gram? Nej, det var väldigt lite.
Men det verkar bara tjorvigt. Det verkar som att det är lätt att tappa bort de här riskornen. Jag förstår
liksom inte. Det verkar vara en dålig produkt.
Det var liksom väldigt svårt att hantera för de här veterinärerna. De var tvungna att ha liksom ansiktsskydd. Och så.
Men mycket lättare att ha 50 milliliter sprut och ha koll på vad de håller på med.
Ja, för om de skulle råka nysa till och fisa där så är det liksom dödligt starkt.
Men skälet till att du har lärt dig om den här substansen, det är ju då för att du läser på om heroin.
Ja.
Och det här var då utblandat heroin. Alltså det var...
Ja, men precis, ja, men grejen, heroin brukare då, eller snarare de som vad heter det, langarna och sånt som förser marknaden med heroin. De liksom, i omgångar så blandar de ut det med andra saker. För dryga ut det och fentanyl till exempel kan man blanda ut det med oxycontin och norm. Men också då karfentanyl, för det var liksom för några veckor sedan nu. Det här läste vi om för 2 veckor sedan. För några veckor sedan så var det något utbrott. Kanske fortfarande pågår i olika amerikanska delstater. Där de hade då blandat i det här karfentanil i heroin. För att göra det mer potent. Men jag menar, säger sig självt då att väldigt svårt att blanda det här. Du tar 3 små riskorn som är så dödligt starka. Och så ska du blanda i det, inte vet jag i hur mycket heroin, vet jag inte. Men, och så kör du det i någon mixer och ska få det liksom finfördelat. Men det säger sig självt att det måste vara väldigt svårt att så får du plötsligt den där lilla då mikrogrammet av karfentanil som brukar då, som du injicerar någonting. Och så får du andnings...
Men okej, det måste finnas något ekonomiskt intresse i det här. Alltså karfentanil är mycket billigare än heroin.
Ja,
eller?
Det måste ju
vara. Ja, precis. Det stod ju att det producerades, skapades i liksom, kinesiska fabriker kemiskt. Ja. Men så att när då liksom brukarna använder det här då i amerikanska staterna, så det var ju på några dagar bara som det var liksom 300 fall och flera döda, därför att sjukvården hann inte med. Nej. Det vill säga att de sprutade då motgift naloxon, men de var tvungna att upprepa det och liksom naloxonet tog slut.
Jaha, så de hann komma till sjukhus? För jag tänker liksom att de flesta sådana överdoser, de dör ju utanför sjukhus.
Jo, men antagligen så. Men det stod ju också så att sjukvården var tvungna att upprepa det och ge flera doser. De gick ut liksom att de skulle ge 2 doser direkt. Mm. Och sen så behöva upprepa det.
Ja, jag såg att halveringstiden var 7 timmar.
Mm.
Och naloxon har ju en väldigt kort halveringstid. Den har väl bara en halvtimme eller en timme. Så att det förklarar ju att man behöver flera doser.
Ja. Nu är naloxon ett väldigt billigt preparat och finns av flera fabrikörer. Men det kan ju vara så att det liksom, tar slut liksom, lagret akut där och då. Men en förlängning av det där, karfentanil, var ju sen när man körde Wikipedia.
Mm.
Att det användes i det här hemska Moskva-dramat 2002. Mm. Där tjetjenska terrorister attackerade och tog gisslan 800 personer i Moskva i den här teatern. Och det var 40 stycken sån här. Och jag tror att de tog 40 och de skulle hålla på en vecka. Om inte man hade släppt liksom tjetjenska rebeller eller ryska trupperna hade lämnat Tjetjenien och sånt där, så skulle de börja avrätta gisslan. Och de började, jag tror de avrättade 2 stycken. Och sen så då gick Spetsnaz, eller vad de heter, ryska säkerhetsstyrkorna, pumpade in någon slags aerosol, alltså en luftburen variant av karfentanil och fentanyl.
Mm. Och, just det, man sövde gisslan och då också hela teaterpubliken och terroristerna.
Ja.
Och sen gick man in.
Och så blev det liksom skottlossning och sådär. Ja. Men,
så det var någon som inte blev tillräckligt sövd? Som
och så hade de ju, för det stod ju också så att de hade masker, en del av de här terroristerna.
Varför då? Visste de att det
här skulle hända? Jag vet inte. De förberedde sig väl för alla eventualiteter. Men, och sen, och så dog alla 40 terrorister.
Det tycker jag låter helt osann.
Alltså, ja, de var väl välförberedda för olika attacker.
Har ju någonsin hört talas om att man släpper in opiat-aerosoler och använder någon, in stridsföring? Alltså, hur kan man ens... Det finns liksom inte ens med i min begreppsvärld.
Nej, men de är inte terrorist heller. Men,
nej,
men 120, eller vad var det, 120 någonstans där gisslan dog. Och i obduktionerna sen så var det bara två stycken som hade avlidit av skottskadorna. Medan resten hade dött av då andningssvikt.
Det är så himla tragiskt därför att det är en sån onödig död. Det är, så det är liksom inte ett giftigt preparat i sig.
Nej.
Utan det handlar om att de slutade andas. Om någon bara hade hjälpt dem att andas under den tiden eller gett dem motgift så hade de överlevt. Det var väl det som var idén, antar jag. Att de bara skulle somna, inte sluta andas.
Nej, men de måste ju, det kanske var svårt att dosera i den här stora lokalen. Några fick väl alldeles för mycket
dosera,
och några fick för lite, för de kunde stå och skjuta. Då.
Men hur tänkte de?
Ja, men de skickade de förvarnade ambulans, alltså de här säkerhetsstyrkorna förvarnade ambulansen att de skulle ta med lite motgift, men inte hur mycket och varför och sådär. Så när de kom dit så hade de inte alls tillräckligt mycket doser, så de räddade ju några, men de allra flesta dog.
Mm.
Hemskt.
Ja, verkligen.
Tragedi. Mamma, lita på mig.
Pappa, lita på mig. Men en sak, det var ju hemskt hela den här Island-situationen. Men om man tänker efter, det vore ju väldigt bra om det fanns någonting som man kunde spruta in i ett rum.
Mm.
Och sen så somnade alla i rummet. Och så gick man in och sen så kunde man väcka dem och sen så var allt bra igen.
Idén med, som de hade var bra, ja.
Ja, idén var bra. Ja. Sen var genomförandet gick nog inte som de tänkt riktigt.
Men de kan inte ha övat så ofta.
Men tänk, jag menar, i en mindre skala, någon Island-situation i lägenhet.
Mm.
Det är någon galen make som håller kniven mot sin hustru och polisen kommer dit och han väger släppa in dem. Och liksom, man känner att det här är fara för någons liv.
Mm.
Tänk om man då bara kunde stoppa in en slang i brevlådan och spruta in den här...
Carfentanil.
Ja, gasen.
Ja.
Och båda somnar på en gång. Man öppnar dörren, går in, avväpnar den här gärningsmannen.
Ja.
Och så släpper man in Meritalmin.
Och så släpper man in Meritalmin. För hon är med i insatsstyrkan nu då. Man måste ha en kostläkare med.
Man måste ha en Merit per insatsstyrka.
Ja, men så.
Ja, jag har hittat en ny karriärsväg.
Det är skitbra.
Och så reverserar hon effekten av det här.
Ja.
Och så har man gärningsmannen i handfängsel och gisslan i fri. Så att det borde gå att liksom fila lite på.
Det kanske är någon slags ryskt patent där med aerosolvarianten. Som man måste komma åt.
Ja, kan det
vara. Men fler narkosläkare i insatsstyrkan. Det är kontentan. Och en grej slog mig häromdagen när jag tror jag kollade på KS nya Karolinskas hemsida, så dök det här patienten i centrum upp.
Mm.
Som ett begrepp som har väl funnits länge och finns överallt i både världen och Sverige. Men jag tycker det talas mycket om det i Sverige och nu. Och då slog det mig så, men vad är motsatsen till patienten i centrum?
Motsatsen är det vi har idag. Jag tycker att det är ett jävla... att man pratar om patientens centrum. Jag vill hävda att vi har en sjukvård som är uppbyggd just där patienten är så jävla långt i periferin så det finns inte. Patienten passar inte in, patienten söker på fel ställe, har fel diagnos, beter sig fel. Hade du bara betett dig rätt eller haft rätt diagnos, då har vi massor med perfekta mottagningar för dig. Men just du faller mellan stolarna.
Mm.
Så tror jag att väldigt många upplever det. Och då att i det sammanhanget prata om patienten i centrum, alltså det gör mig... färdig.
Nej, men då är ju då tycker du ändå märkt att då låter ju som att det behövs verkligen. Ja, men om beskrivningen är så som du säger, då behöver ju den här klyschan, för det är ju en klyscha tycker jag. Alltså man är ju,
ja, jag håller verkligen med om att
man måste fylla den med någonting,
jag tycker,
liksom, med något innehåll.
Jag tycker att vi borde organisera sjukvården mer utifrån patienters behov. Mm. Det tycker jag, men att använda, jag tror inte att vägen dit är att fortsätta prata om patienten i centrum när man har gjort precis raka motsatsen. Det där har blivit ett helt tomt begrepp. Det är urvattnat och det kommer inte att leda någonstans.
Nej.
Ja, men
för att säga, vad jag tror är motsatsen, det du sa.
Mm.
Det är liksom den här inställningen att, nej, men jag har ju jobbat som läkare i 17 år. Jag vet ju minsann vad det här är för någonting.
Ja.
Det du behöver, det är ditten och datten.
Ja.
Och vi borde göra det här och här och sådär, va?
Ja.
Så att man inte är så lyhörd för liksom den här personen man har framför sig. Vad den har liksom för tankar, önskemål och farhågor och förhoppningar.
Jaha, du tänker liksom att en paternalistisk sjukvård kontra patienten i centrum.
Ja, det tänker jag.
Ja, ja, det är ju en del liksom, av det.
Och det andra jag tänker är liksom att om det...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Går iväg för mycket att liksom, särskilt i stora organisationer tror jag, att man kan gömma sig med att göra lite annat än just patientarbete.
Ja.
Att en del av ens tjänst fylls ut med liksom saker som, ja, det kanske kan vara bra att gagna patienterna, fast inte direkt liksom, utan på sikt eller i flera led liksom. Mm. Om det blir för mycket av sånt, då är man också ganska långt borta från patienten efter ett tag.
Ja, och det är väl så statistiskt i Sverige att svenska läkare spenderar väldigt, väldigt lite tid med patienter. Och det tror jag i ganska liten utsträckning förklaras av att den enskilde doktorn flyr patienten. Utan det är snarare att vi har en struktur och ett system där vi är ålagda väldigt mycket andra, möjligtvis indirekta patientuppgifter, men inte direkta.
Nej.
Men vad är liksom åtgärdsplanen för att nå patienten i centrum? Vad är liksom...
Jag tror att börja med att sluta säga klyschan.
Ja,
jag menar bara...
Jag slutar lyssna. Om någon säger patienten i centrum, alltså då jag känner sån aversion. Så
okay, om du googlar det, och liksom, vad säger NKS? För vi får ju alltid ut såna här blåa... Ni vet.
Nej, men jag tycker det där är problemet. Ja. Därför att man tar aldrig till liksom en mer konkret nivå.
Det blir väldigt stora...
Det stannar bara vid... Den här liksom meningen.
Det blir stora yviga.
Och sen så blir det ju något, ofta ser någon bild där en patient i mitten. Och sen så liksom några boxar runt omkring och pilar hit.
Men konkret, hur ska vi nå det? Men du sitter och googlar där.
Nej, men googla, jag letar efter ett... Nej, men jag letar efter ett... Nej, men det var inte det. Jag letar efter ett... Men det är samma sak som säga kunden i centrum. Va? Och det finns ju liksom en engelsk klyscha som säger to improve the customer experience, start with the employee experience. Ligger lite i det, tycker jag. Alltså, nöjda, tillfredsställda medarbetare gör oftast ett bättre jobb. Liksom.
Jo.
Och jag tror att väldigt många medarbetare inte är nöjda just därför att de känner att de inte får fokusera på patienten.
Nej. Exakt. Om man är lite konkret. I begreppet ligger liksom att om en patient kommer till akuten och söker för ett symptom, Så ska man inte, som du då menar i den gamla skolan, bara säga ja, jag ser att du har bröstsmärta, du har EKG så här, du har det här, tar piller och ifrågasätter inte hela det. Liksom. Man vill, patienten måste få åsikter och få information och kunna ta del i liksom, de här biverkningarna.
Ja, det är ju inte liksom one size fits all. Man behöver lyssna lite grann på personen framför sig och hur man sedan lägger upp
det. Men för att nå dit konkret så, som du sa Merit, för att vi ska bli då nöjda, vi som jobbar med patienterna, läkarna, sjuksköterska, undersköterska, vi måste ju få den tiden och de resurserna för att kunna göra det där jobbet. Och där är det ju så mycket, dels så har vi som press att jobba så snabbt och det ska vara hela tiden det här liksom under 4 timmar liksom på akutmottagning och allt där. Så vi får inte de möjligheterna att faktiskt ta oss den här tiden och sitta och informera patienten och liksom ge olika alternativa behandlings- eller utredningsmetoder och sånt där, så att patienten kan vara delaktig i allt det här. Så vi får inte de resurser för att allt är så slimmat och det är så få vårdplatser, allt så måste vi ha så korta vårdtider och, eller hur?
Mm.
Det är liksom en annan del av det hela.
Mm.
Varför får du allergisk chock när vi pratar om det här, Merit?
Men jag tänker, alltså det ligger verkligen någonting i det ni säger, men det var inte min första liksom association. Min första association var till exempel att, nu är inte jag någon expert på psykiatrin, men att det beskrivs hela tiden människor som söker hjälp för sin psykiska ohälsa, men de är liksom, faller lite mellan stolarna, de uppfyller inte något specifikt diagnos. Någon specifik diagnos. Mm. Och då är det väldigt svårt. Vart ska vi remittera dig? Vi kan inte riktigt hjälpa dig. För vi har en perfekt mottagning för bipolära. Ja. Och vi har en jätteväl fungerande mottagning för PTSD. Mm. Men du är någonstans mitt emellan. Oj, hjälp när vi kan inte riktigt hjälpa dig. Det är att inte sätta patienten i centrum. Och det ansvaret ligger inte på en enskild doktor eller en enskild sköterska. Nej. Utan det ligger på ett system. Mm. Där man har liksom... Samma sak på en klinik. Du söker på en akutmottagning för buksmärtor. Mm. Är det skulle jag känna mig som patienten i centrum när jag träffar först en doktor som undersöker mig och sen kommer det fram till att ja, du har nog en magblödning, men du är ju cirkulatoriskt stabil och HB över 95 och då tillfaller du egentligen medicin. Så nu får du faktiskt lägga dig på i andra korridoren, så kommer det snart en medicindoktor som får göra sin bedömning hur du ska läggas in. Det är ju inte att vara patienten i centrum.
Nej.
Det är ju snarare att vi har byggt upp en struktur av någon anledning som passar våra specialiteter, eller jag vet inte hur den har uppkommit. Men någonstans i hela det här uppbyggnandet så har patienten försvunnit ur fokus.
Men ditt psykiatriexempel tycker jag är ganska intressant, därför att om man ställer sig frågan hur mycket ska specialiteten själva få bestämma sitt uppdrag?
Ja.
Eller hur? För det är många kliniker som säger ja, men den här typen av patienter tycker vi om och de handlägger vi gärna, men inte dem. Mm. Och inte de där, men de där.
Men ta NKS till exempel. Ja. De säger att patienten är i centrum. NKS ska tydligen behandla väldigt, väldigt specialiserade tillstånd.
Mm.
Och när tillståndet inte längre kräver den här högspecialiserade vården, då ska patienten bort från NKS. Mm. För att då ska det finnas plats för nya som behöver den högspecialiserade vården. Det vill säga, då ska en patient som fortfarande är jättesjuk, som fortfarande behöver sjukvård, kanske till och med en operation, ska då förflyttas med transport till ett annat sjukhus.
Mm, till mitt sjukhus till exempel.
Ja, ja. Är det att vara patienten i centrum? Det liksom blir ju ett hån, tycker jag.
Men fast här står ju saker lite mot varandra också. Men det finns ju också den här kraften som säger att man ska centralisera till exempel avancerad cancerkirurgi. Alltså det ska inte göras på för många ställen av för många gubbar eller gummor. Liksom.
Det betyder inte att eftervården inte också ska ske på detta centraliserade stället.
Nej, men då behöver det här stället vara mycket större i så fall. Då måste du också ha eftervård.
Ja, men just därför kanske NKS var helt dumt från första början. Och alls är i konkurrens med patienten i centrum. Och då kanske NKS åtminstone är de som inte ska hävda patienten i centrum. Jag vet inte.
Men
NKS står inte färdigt. Det är svårt för oss att säga hur det kommer
att bli.
Nej,
jag tycker också det. Jo, man kan inte säga så här, hela vårdkedjan uppdraget ska inte vara på ett ställe, det blir konstigt.
Men det stämmer väl med hela grundidén som är ett målar upp där, att liksom akutmottagningen ska dras ner till från 100 till 25 000 besök om året eller sånt där.
Jo.
Då kan man säga, men varför hade man inte bara liksom en tvådelad fysisk byggnad där den andra delen var bassjukvård eller eftervård och allt det andra som faktiskt behövs för hela vårdkedjan.
Det hade ju varit jättebra, tycker jag också.
Men det hade ju varit om man hade utgått från patienten i centrum. Ja. Så det jag menar är att här har man ju återigen då nu byggt ett nytt sjukhus där det verkar som att man återigen åsidosätter patienten i centrum.
Ja.
Sen kanske det är patienten i centrum att patienterna, inte vet jag, att kaffeautomaten står på rätt ställe, men det känns ju som en petitess i sammanhanget när liksom hela grundstrukturen är felriktad.
Mm. Men en aspekt av det där konfronterades jag med igår just kring liksom vilka som bestämmer om sjukvården, hur den ska utformas, vilka som skriver PM och liksom vårdprogram och sådär.
Mm.
Därför jag träffade en kille som heter Berne Stålenkrantz som är ordförande för Svenska Brukarföreningen. Alltså bruk av narkotiska preparat, heroin och etc. Och han beskrev, tycker jag, väldigt liksom ingående och fint hur han har fått vara med i olika liksom, såna här grupper som Socialstyrelsen har tillsatt och liksom metadonprogrammets liksom utformande och sådär.
Så att så är det ofta nu mer att man har mer patientföreträdare.
Ja, men det var det jag skulle säga. Det var det jag skulle, för nu när jag läste lite om patientens centrum så där kan man väl säga att man har lyckats ändå fånga upp just patientföreningar, antar jag, för väldigt många sjukdomstillstånd som du säger. Sen kan man ju säga att de är representanter för en stor grupp, men någonstans har de valts som representanter. Men det tyckte jag var lite, det, jag tyckte det var lite kul och liksom skönt att höra att det perspektivet finns. Inte bara som ja, vi kan höra på er röst och sen så spelar ingen roll, utan han menar på att de verkligen får igenom, liksom får sin röst hörd och får igenom.
Det där är jättebra. Precis som att det är jättebra att man börjar diskutera kring en paternalistisk, eller ifrågasättare paternalistiskt förhållningssätt till patienten och så vidare. Jag tycker det är superbra och det kan man fortsätta att göra. Men det är fortfarande små detaljer i en sjukstruktur. Och egentligen tycker jag man måste lyfta blicken och ifrågasätta den strukturen i första hand. Det ligger ingen motsättning i
det. Nej, det låter
patienterna under tiden. Nej. Nej, det tycker jag inte. Men om det blir allt för mycket fokus på de små grejerna är jag rädd att vi glömmer att lyfta blicken och faktiskt ifrågasätta hela systemet.
Ja, visst. Jag tänkte vi skulle köra lite Freud.
Sigmund Freud.
Mm.
Jag har ju besökt hans lägenhet i Wien. Det kanske du också gjort.
Nej.
Eller ni.
Nej, aldrig varit i Wien.
Har du inte?
Nej.
Ja, det är ett jättetrevligt stadie. Nej, men där finns det ju ett Sigmund Freud-museum man kan besöka.
Mm.
Får man se den här soffan eller divanen där patienten låg och sådär.
Var det mysigt liksom? Var det så mörkt och
nej,
cozy?
Nej, det var det inte. Utan det var liksom en sekelskifteslägenhet som jag minns det. Och ganska spartanskt. Nej, det var inte mysigt.
Okej. Okay. Men jag tänkte så här. Hur tror ni att andra kollegor och vårdpersonal uppfattar er på jobbet? Jag har ett exempel nämligen. Jag jobbade med en sjuksköterska som har jobbat med dig på Danderyd en gång i tiden.
Oj då. Nu börjar man skruva på sig direkt här.
Lägg dig på soffan nu, Anders.
Jag tänkte om du kan lägga det här.
Ja.
Så det här var ett tag sedan du var på Danderyd.
Mm.
Men jag tänker inte nämna hennes namn. Men
du kanske heller inte behöver nämna vad hon sa mig.
Jo, det var dit jag skulle komma. Vad tror du att hon...
Nej, men sluta. Usch, vad jobbigt. Jag vet inte. Vänta om jag vill höra.
Jo, men jag är Freud. Då ska du prata. Det är du som ska prata själv nu.
Men jag vet faktiskt inte. Du menar...
Vi tar först det liksom interpersonella. Sådär att du, hur uppfattas du, tror du? Liksom hård, sträng, glad?
Men gud. Nej, jag tror inte. Jag tror jag är glad.
Ja, hon kom väldigt ihåg, hon kom särskilt ihåg ditt yviga kroppsspråk. Den långa, liksom, den här långa, rangliga killen. Så, där armarna flyger lite här och där. Nej, men hon tyckte att du var väldigt liksom, du var trevligt och liksom, väldigt sympatisk. Spred liksom, glädje på avdelningen.
Ja, men alltså, det
kan ju vara olika. Jag skojar ju bara, men den perioden i ditt liv var en ljus period.
Ja, vad skönt.
Ja. Så det var liksom kring din persona. Men hur tror, men sen hade hon någon medicinsk grej också.
Mm-hmm.
Att du var väldigt
trevlig och glad, men han var inte så jävla skarp den här.
Nej, sånt här funderar med ingenting.
Det var en kul prick.
Sånt här tycker inte jag man går omkring och tänker på. Hur liksom, hur uppfattas jag av andra liksom, kollegor i på jobbet?
Nej, du skiter i det.
Nej, skiter kanske inte jag gör, men det blir ju också jobbigt att tänka på det hela tiden.
Nej, men det var ju så länge sedan, men det var så kul. Jag frågade henne bara i fikarummet. Jaha, vad kul. Vad tyckte hon? Och så nämnde hon det här, som jag sa. Men sen så sa han också så här. Ja, men han hade den intensiv period då han behandlade pneumoni med doxyfärm. Kommer du ihåg den? Det är ett antibiotika, tetracyklin, som... Och liksom, du gick väldigt in för det. Du liksom körde det hårt under en period. Jag vet inte hur lång den här perioden var.
Nej.
Men det kom hon ihåg väldigt liksom klart.
Det här var ju inte någon strama riktlinje jag följde då riktigt, låter som.
Nej.
Nej.
Men kommer du ihåg om du hade någon tes? Eller om du kanske snarast hade läst liksom någon spännande artikel? Och då så prövade du
det
här?
Ja, så måste det ju varit. Ja, men det måste ju varit något som jag... Jag minns inte det här riktigt, om jag ska vara helt ärlig faktiskt.
Ja, okej, doxyfärm väcker inga liksom... känslor hos dig.
Det kanske var en mykoplasmaperiod. Så kan det ju vara faktiskt.
Mm.
Det är ju, alltså det är ju verkligen olika år där det är mycket och lite mykoplasma.
Mm.
Så att om det är liksom en höst med mycket mykoplasma, då går det åt mycket doxyfärm. Så att jag hoppas att
du hade
det var
hög vaksamhet för mykoplasma.
Det
behandlade det vitt och brett.
Ja, det tror jag det var.
Men för så hon sa så att sen verkade han lägga ner det där med doxyfärm.
Men då var väl mykoplasmaperioden över? Då, hon hade bara missuppfattat det här.
Ja, exakt. Då var den över.
Ja, men då låter det, mer rimligt när ni säger så, att det hade med säsongsvariationer. Men
jag tror faktiskt det.
Jag, för min liksom, fråga var lite sådär, kan du, Marit, just sådär,
jag vet, läsa verkligen, jag vet verkligen när jag haft en period när jag jobbade på SÖS-akuten, ja, då jag trodde att allt, vad de än sökte för, så var jag tvungen att utesluta lungemboli.
Ja.
Då hade jag riktig hang-up. Det var hemskt. Jag hade liksom en total kronisk ångest kring lungemboli. Och sökte de liksom för ont i en stortå efter att de har snubblat över en tröskel, så tänkte jag att det kanske kan vara en DVT, och är de inte lite dyspnoiska? Och
då blev du dyr för sjukvården där ett tag.
Nej, jag tror att jag verkligen försökte behärska min ångest och att liksom, ja, inte skicka iväg alla på röntgen och så. Men jag vet att man kan ha sådana där hang-ups, där man har någon differentialdiagnos man har liksom hakat upp sig på eller ja, så.
Ja, men, för jag kan gissa att du har så här, då du tar provkalcitonin på alla.
Nej, men jag skulle just säga det.
Vadå,
tar? Nu när det jag tänker
igen.
Jo, men det gör man nu. Men när provkalcitonin var lite nytt och fräscht.
Ja, jag gissar rätt
för att du liksom, tänkte. Ja, faktiskt. För liksom 5-7 år sedan.
Ja.
Då tog jag det ganska mycket. För jag ville liksom lära mig provet.
Jag tänkte ju säga det, och det tycker jag är helt rimligt. Det finns ju prover där vi ännu inte exakt vet cut-offen eller exakt. Nej. Men för att kunna börja använda det och för att kunna få en känsla för det, så måste vi börja ta det.
Ja.
Mm. Det finns ett sånt prov nu, till exempel vad gäller prognostisera efter hjärtstopp och hur mycket av hjärnan som är skadad. Och det är kanske fortfarande inte så att det är jättestark evidens för exakt vad det där värdet betyder.
Nej.
Men om vi inte tar det på väldigt mycket patienter och får volym, så att det...
Jo, men det är en sak om man gör det liksom inom ramen för någon slags studie. Att på vår klinik nu så tar vi så här och då gör vi det. Och så finns det pengar för det och liksom en, ja, men en studie. Som jag, men jag menar, tycker
men,
ni att...
Men finns det inte liksom, nu det här låter ju verkligen så sjukt ovetenskapligt. Ja. Men finns det inte liksom ett värde av att få en känsla för ett prov också?
Jo, men...
Alltså jag vill ändå hävda
men,
det, för jag hör att det låter så dumt. Men precis på samma sätt som att det finns ett värde av att ha en känsla för ett läkemedel.
Ja, men man behöver lära sig sina verktyg. Ja. Det håller jag med om.
Alltså läkemedlet, alltså utredning, det, är en, så det känns ju lite mindre kontroversiellt att du tar liksom extra prover.
Men vad jag menar med ett läkemedel är till exempel när du står i en jäkligt stressad akut situation, så prövar du ju inte ett nytt läkemedel som du inte... Alltså då ordinerar du ju morfin. För du känner vad 10 milligram morfin betyder.
Du tar inte karfentanil.
Du tar inte karfentanilet då. Nej, exakt. Det var så jag menar.
Ja.
Så att liksom... Ja.
Jo, men jag köper det. Att, för att, det har ni väl suttit med liksom en student bredvid er och så tycker du så här, men, ja, men vi tar det här extra nu, prob-BNP, för att vi vill få lite känsla för, även om ni tycker att det gör inte någon större skillnad för mig egentligen handläggningsmässigt för den här patienten, men, och så drar man alltid till med det där, ja, men det är ändå ett universitetssjukhus.
Så därför får jag ta
det är ett utbildningssjukhus, därför kan vi få ta de här extra proverna. Ja, men liksom för att få en känsla för tillsammans i det här liksom, nu RON-teamet till exempel.
Så hur som helst, jag vill bara gå till försvar för din doxyfermperiod där, Anders. Jag tyckte att den svartmålar inte dig alls.
Nej, tack. Men det här med att ta prover, alltså man kan ju ha, man kanske kan tänka på flera sätt här, men antingen gör man ju som Märit gör på IVA, att man har liksom ett jättepaket prover som man tar varje dag, vare sig man vill eller inte, tänkte jag säga.
Mm.
Och fördelen med det är att man får ju liksom in det i avdelningsrutin, så att inget missas ju liksom.
Nej.
Men den andra approachen är ju liksom att man tar bara prover när man tycker att det behövs och när man tror att det ändrar handläggningen och sådär.
Ja, och egentligen tycker jag nog att det är så man ska tänka kring prover. Därför att man ska ju också komma ihåg att ju fler prover man tar, desto mer kommer det avvika utan att det de facto står för en sjukdom.
Mm.
Nu kanske inte det riktigt gäller på intensivvårdspatienter lika mycket som på en akutmottagning eller på en vårdcentral.
Nej.
Men där är det ju en risk varje gång man tar ett prov. Att man liksom drar igång en oro hos sig själv och hos patienten som kräver 15 andra utredningar för att bara sen bevisa att det där var bara en normal variant.
Mm. Ja, precis. Jag tror att det är väldigt
så
olika.
Så jag tycker man ska ha ett, inför sig själv ha ett argument för varför man tar ett prov.
Ja.
Jag tycker det är lite annorlunda på
jag är allergisk mot paketpriset, alltså paketen, för att det renderar så mycket onödig tid, ångest och ytterligare undersökningar. Ta hela DDMR liksom, träsket.
Kan vi inte bara kort
nu ska vi kan inte bara, men det är ett prov med just med propp i lungorna. Ja, förlåt, vad säger
du? Nej, Men det här tarvar ett eget rondenavsnitt nästan. Kan vi inte återkomma till det här nästa gång?
Jo.
För det här kan vi prata länge om. Alla tre, eller hur? Det är jätteintressant. Men jag håller med om att intensivvårdssituationen är kanske lite annan. Alltså den...
En natrium på vårdcentralen som du brukar säga.
Ja,
det är
exakt.
Det där natriumet.
Utan på IVA behöver man ta natrium.
Alltså...
Vänta nu, jag vet inte riktigt. Har du missat de senaste 5 minuterna att jag har gått i försvar för dig, Anders? Det är liksom just nu du inte ska hålla på att tisa mig.
Nej.
Det var allt vi hade för idag, gott folk. Carfentanil och...
Patienten i centrum.
Ja.
När jag tar migrän. Nej, men tack för idag allihopa.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej, jag tänkte på ditt patienten i centrum förut.
Jaha, nej, då får jag aversion och kräkningar, men inte byggen.
Okej. Okay. Hörrni, tack för idag.
Ja, tack.
Vi ses nästa gång. Hör av er till rondenpodcast@gmail.com. Följ oss på Instagram och Twitter och allt vad det heter. Ha det bra.
Bra. Hej.
Hej.